Ja. Varför pratar vi om såna här saker på en sån här konferens? Ja, jag har under senare år i allt högre grad lagt märke till hur olika och vitt skilda alternativa förklaringar av vad som pågår i världen och olika länder skapat allt större motsättningar i familjer, släkter, församlingar och samhället. Jag känner familjer som är på väg att gå i 1000 bitar på grund av konspirationsteorier och människor som är förhäxade av det. Så att det och församlingar som också är på väg att gå sönder på grund av sådana här verkligheter. Det här ämnet är ju så otroligt komplicerat så att man skulle egentligen behöva mycket mer tid till det. Jag tycker ändå att det är ett ämne som förtjänar att nämnas ändå trots sin komplexitet. Och vi befinner oss i ett läge där konspirationsteorier som tidigare sett som ett marginellt fenomen har börjat bli mainstream. Alltså det är en etablerade tankefigurer idag. Kanske människor i Sverige är mindre konspirationstroende än människor i andra länder, men det har slagit rot också i Skandinavien under senare tid. Så visst, vad är konspirationsteorier? Ja, verkliga konspirationer finns genom historien. Tillbaka till Nya testamentet där man har en komplott mot Jesus och de första kristna, mordet på Julius Caesar, mordet på Gustav den tredje, tobaksindustrins försök att lura allmänheten när det gäller skadliga effekter av tobak, Watergate-skandalen i Sverige, IB-affären, Enron-skandalen, de här uppgifterna om att National Security Agency i USA för några år sedan avlyssnade minst 200 miljoner sms-meddelanden eller registrerade dem per dag. Dieselgate som det kallas, när Volkswagen försökte lura de som jobbar med registrering av utsläpp från dieselmotorer att det inte var så illa. Ni vet, alltså, det här är en verklighet som pågår as we speak, så verkliga konspirationer finns. Det här är några exempel bara. De här konspirationerna har uppdagats tack vare vanlig skepsis, visselblåsare, tydliga bevis, interna industridokument, statliga rapporter och undersökningar, vetenskaplig verksamhet har visat på det här. Det är lite klurigare med konspirationer som är vidlyftiga. Vad är en konspirationsteori? Ja, några tunga författare, Uchinski och Parent från 2014 definierar det så här. En konspirationsteori är en förklaring av historiska och pågående eller framtida händelser som utpekar en liten grupp av mäktiga personer som agerar i hemlighet för sitt eget bästa och riktat mot det allmänna bästa som en huvudsaklig orsaksfaktor bakom det som sker. Det här är ju en definition som försöker trycka ihop så mycket som möjligt i några enda formuleringar och blir det lite råddigt. Men om vi tar några komponenter här. Mönster, ett mönstertänkande. Alltså man försöker att förklara händelser genom att hävda att det finns samband mellan handlingar, saker och personer som inte är slumpmässiga. Ingenting händer av en tillfällighet. Det finns inga sammanträffanden. Så att i det här sättet att närma sig världen så ingår en långt gången mönstertolkning där man kan ta vaga eller slumpmässiga sinnesintryck eller fakta och para ihop dem exempelvis. Man tänker att ingenting händer av, liksom, utan orsak. Allting har någon slags bakgrund. Medvetna aktörer finns i bakgrunden utifrån särskilda ändamål. Man har en plan, en agenda, ett manifest och så vidare. Man har också makt att genomföra sina planer i detalj, i sekvenser. Det här är ju liksom en förenkling av föreställningar om varför saker och ting sker och en ganska extrem syn på förutsägbarhet. Det finns också tankar om att förstås. Det här beror på att människor har sammansvurit sig för att planera aktioner tillsammans. De inte bara har intentioner, de har också kunskap, vilja och makt att genomföra sina planer. För det mesta antas mänskliga aktörer vara de som är agerande. Men det finns också teorier om icke-mänskliga eller övernaturliga varelser som rymdödlor, mytologiska väsen och till och med artificiell intelligens kan dyka upp som en agent här. Tanken är att de här aktörerna nästan alltid har fientliga alternativt själviska motiv, som att berika sig själva eller i alla fall intressen som är riktade mot det allmänna bästa. Bakom de här teorierna döljs ju ofta en överdriven rädsla och oro för andras agerande som kan vara grundad i föreställningar eller faktiska händelser. Personliga eller kollektiva kriser, trauman, känsla av maktlöshet, besvikelse kan ligga på och skjuta på de här rättsorna och teorierna. Hemlighet, ja, det är någonting som livnär sig i det fördolda. Det här utförs och planeras i hemlighet. Det som inte kan ses öppet skapar en slags oproportionerlig oro. Tanken att mäktiga människor träffas och umgås i slutna rum och där kommer överens lockar konspirationsteorier i alla tider. Liksom. Man tänker att de här människorna, de har inflytande och när de träffas så måste de ju göra någonting som inte riktigt är till det allmänna bästa utan gynnar de själva. Det finns ju teorier om hemliga ordenssällskap, Bilderberggruppen, World Economic Forum och så vidare och så vidare. Det finns ju liksom en tanke här om att medlemskap eller bara lösa anknytningar gör att människor nästan ger upp sin fria vilja och automatiskt blir indragna i någon form av förutbestämt förlopp. Bevis, ja, man tänker att det finns fakta som stöder teorierna. Det finns en stark bekräftelseförväntan här. Man vill sortera in det som bekräftar de förväntade resultaten och sortera bort det som skulle kunna tala emot. Så man har en mönsterigenkänning som gör att man ser bara det som på något vis passar in i bilden. Så visst, konspirationsteorier handlar om hemliga sammansvärjningar. Till skillnad från faktiska komplotter så är konspirationsteorier inte alltid belagda eller allmänt erkända. Men det hindrar inte människor som är djupt inne i detta från att försöka påvisa dem. Den här är lite den håller på och agerar på egen hand. Kan det vara någon dold agent? Precis. Det finns också producenter och konsumenter, somliga som är jätteduktiga på att skapa teorier och som då andra som bara konsumerar här, enligt Qasim Kassam som skriver om detta i sin bok Conspiracy Theory. Det finns mer drag här, men varför händer det just nu? Kriser och förändringar är en viktig punkt. Historiskt såväl som nu. På 1300-talet så dödades massor av judar runt om i Europa på grund av pesten. Det gick rykten om att de förgiftade brunnar och vattendrag och ville förinta kristna. Så rädda människor bestämde sig för att göra processen kort med sina grannar. Det är förfärliga siffror på hur många som strök med, ärligt talat. 2020 så fick konspirationsteorin att AIDS skapats av CIA sin förlängning i teorierna om att coronaviruset skapades av vaccinindustrin eller att det var någon form av biologiskt vapen som användes av dolda krafter. Så de senare decenniernas händelser har sina historiska paralleller till sånt som hänt tidigare i historien. Så visst, det är Kent Werner, som jag ska visa en bild på här, en svensk författare som har skrivit flera böcker om konspirationsteorier, han pekar på hur konspirationsteorier slår rot och breder ut sig i samband med franska revolutionen, ryska revolutionen, världskrigen, depressionen, kalla kriget, det krisande 70-talet och sen 9-11 och finanskrisen på 2000-talet. Det finns gott om exempel på det här. En viktig förklaring som jag menar är också de stora berättelsernas död. Det är ju ett försök att förklara vad som hänt under senare delen av 1900-talet inom filosofin och samhället, där de postmoderna författarna pekar på hur många av de här stora berättelserna som försökte förklara världen kollapsade. Man dekonstruerar dem. De bara ledde till förtryck. Det här börjar under 1980-talet och så proklamerar Lyotard de stora berättelsernas död. De som försökte förklara hur världen fungerade, de kollapsade, många av de stora teorierna. Och det är klart, folk känner av den här mångfalden i dagens läge. Det finns inte så många stora berättelser. Och i det här läget så är människor på jakt efter berättelser som kan förklara hur världen fungerar. Så det finns ett behov av berättelser, kort och gott. Sen har vi ju förstås nätet och bubblorna där. Det faktum att så mycket i våra liv styrs av såna här av sociala medier, filter, bubblor som de har kallats, eller YouTube-klipp. Det är ju så att algoritmen bara bekräftar oss. Det är ett problem. Det är ju inte så att vi möter en allsidig information. Vi får ju bara mer av det vi har sökt på. För ett antal år sedan så var jag förföljd av häxaxar i flera månader. Det är så det funkar. Jag sökte på häxax och plötsligt så... När jag än går in på datorn så är det häxaxar. Liksom Edward Scissorhand är ute efter mig. Helt sjukt. Sen dess har man börjat klicka bort en del sånt där. Men i alla fall, det är så det funkar. Elisabeth Sandlund är en mycket god vän. Ni vet, hon som jobbar på Dagen och jobbat på Dagen. Hon berättar om det här att... Hon har ju varit i dialog med många människor kring det här som opinionsredaktör på Dagen. Och folk säger till henne, ja men jag bara klickar på nätet. Och den här informationen finns där. Det räcker med en vanlig sökning på nätet. Jaha, om det vore en vanlig oplanerad sökning på nätet. Men nätet serverar det som du vill ha. Det som algoritmen tror att du vill ha. Så att du får bara sånt som egentligen bekräftar dig. Och i de här... så att säga, bubblorna, så riskerar vi ju faktiskt att bara få sånt som redan styrker oss i vår uppfattning. Pandemin var ju den perfekta stormen för en explosion av det här. Den här boken, Kent Werne, som jag talade om tidigare, har skrivit två böcker, heter den Konspirationsfeber. Den börjar så här. Gränsen för feber går vid 38 grader. Strax därunder hade konspirationsteorin tronrört sig i några år, pendlat mellan 37 och 38 grader. Men så inträffade något som framkallade en reaktion. I slutet av januari 2020 började temperaturen stiga, först långsamt, sen snabbare, och snart drabbades världen av konspirationsfeber. Febern närdes av misstro och rädsla, upprätthölls av miljontals aktörer i ett pulserande informationsomlopp, hetsade folk att bränna mobilmaster och protestera mot nedstängningar. Den äventyrade människors liv och hälsa satte press på internationella organisationer och stora techbolag, göddes av Donald Trumps propagandakrig och kulminerade den 6 januari 2021 i stormningen av Kapitolium. Det här är berättelsen om hur det kunde hända, och allt började med ett mystiskt virus. En stark öppning på en bok, kan man säga. Alltså, pandemin är den perfekta förutsättningen för en explosion av teorier av det här slaget. Här finns en stor osäkerhet. En kris där man famlar efter förklaringsmodeller, och dessutom sitter folk på grund av pandemin hemma vid sina datorer och kan fångas av olika informationsflöden på ett sätt som är helt historiskt unikt. Så det här är några förutsättningar till att det här slagit igenom så in i bomben under senare tid. Och man kan prata väldigt mycket om olika komponenter i det här, men en sak är ju väldigt intressant, att det finns flera olika nivåer där man kan nästan tala om en tilltagande grad av verklighetsflykt. Det här är en teori som en person som heter Abby Richards har pekat på i någon slags stigande tratt. Först så börjar man kanske med att ifrågasätta sånt som är för givet taget i större allmänhet. Man börjar röra sig från, så att säga, alltså det finns ju verkliga händelser, den här avlyssningsskandalen, tobaksbolagens manipulationer av forskning, hemliga sällskap. Där rör man sig i någon typ av kontrollerbar nivå. Och så börjar man gradvis gå under, liksom, från de här teorierna in i att fundera över varför Lady Diana dog. Eller om det finns UFO:n och så vidare. Det är spekulationslinjer. Man börjar spekulera lite vilt. Gradvis på nästa nivå så börjar man lämna verkligheten och kliva in i en värld som är fylld av en del andra saker som fortfarande kan betraktas kanske lite som harmlösa. Man kan ha teorier om att aliens dyker upp då och då, kidnappar människor, att Greta Thunberg är en tidsresenär, eller att prins Charles är en vampyr. Alltså det finns otroliga varianter av det här. Det är fortfarande ganska harmlöst på något sätt. På nivå 3 så handlar det om att man börjar förneka vetenskapen. Och man tror exempelvis att kondensmoln från flygplan sprider gifter. Jag kommer tillbaka till den teorin, den är väldigt intressant. Att covid oavsiktligt skapades i ett laboratorium, att den globala uppvärmningen är en bluff. Här börjar teorierna bli mera problematiska eller skadliga för de som tror på dem på riktigt och det allmänna bästa. Och sen så har Abby Richards talat om gränsen utan återvändo. När man går till den högsta graden av verklighetsförlust. Här finns de mest avancerade teorierna om det vita folkmordet, att det pågår ett folkmord, ett folkombyte där de vita ska ersättas av andra. Teorier om att jorden är ihålig eller platt, det finns sådana. Teorier om att de här skolskjutningarna i USA egentligen bara är iscensatta, de är hittepå. Det är skådespelare verkligen. Så säger människor som känner sig hotade av det här och som företräder vapenlobbyn exempelvis. Tanken att Bill Gates vill mikrochippa hela världsbefolkningen med ett vaccin, eller att Sions vises protokoll bevisar att judarna har en plan för världsherravälde. Alltså på den här nivån så hänger den ena tron ofta ihop med den andra. Man liksom rör sig från det relativt harmlösa ifrågasättandet av en del vardagsgrejer och så gradvis upp i en allt mer avancerad nivå som också kan leda till våld, rent ut sagt. Jag ska ge några exempel på det. I radikaliseringsprocessen säger Mikael Barkun att han gör skillnad mellan enskilda händelser. Det här till exempel om Lady Diana. Att det är en komplott, hennes död är en komplott för att dölja de verkliga problemen i det brittiska kungahuset. I systemteorin där försöker man att infoga enskilda händelser i ett större mönster som tillsammans kan bekräfta det. Och sen, det finns en person som är jättestor på nätet som heter David Icke. Jag har ju känt till honom sedan 90-talet på grund av mina studier i liksom nyandlighet. Han var ju jättestor då och han hade redan då extrema åsikter som var direkt antisemitiska, kan man väl säga, bland annat. Och vi uppmärksammade det i ett nyhetsbrev från Forum för trossamhälle redan på 90-talet. Men han har ju gått vidare och blivit hur stor som helst i den här branschen, kan man säga. Och enligt honom så beror det faktiskt på att i verkligheten består det brittiska kungahuset av rymdödlor som kan skifta skepnad. Folk tror på det här, I tell you. Superteorierna, de binder sedan ihop flera konspirationsmodeller till övergripande planer och stipulerar att Illuminati, Bilderberggruppen, Vatikanen, George Soros och så vidare styr över mänsklighetens öden. De här kommer tillbaka strax på bilden. Och beroende på vilken nivå man befinner sig så kan det verkligen bli svårt att föra en kommunikation kring de här frågorna. Peter Manks exempelvis, han som sköt två personer i Malmö och allvarligt skadade flera andra, är ett exempel på den här radikaliseringsprocessen. Han gick igenom det. Hans idé är att egentligen är judarna som låter muslimer komma in i Sverige och ta över. Man jobbar i skymundan, vill kontrollera banker, medier, skolor och det mesta. Men successivt så slussar man också in muslimer och andra mindre, som man kallar mindervärdiga i Sverige, i syfte att utplåna svenskarna genom rasblandning. Det var därför han gick loss och började skjuta. Ja.
En liten fråga som du nämnde i punkt 2. En som du sa att det stod på nedre. Kan du upprepa hans namn?
David Icke. Icke. Hans namn är Icke. Icke sa Nietzsche, brukar jag säga. Tänk på det. Så om ni googlar in på Icke, alltså, då har ni att göra några veckor. Så att, vänta med det. Anders Behring Breivik exempelvis, som vi känner från Norge, agerade också våldsamt mot krafter som man tyckte släpper in för många muslimer i Skandinavien. Och han trodde ju att han var helt säker på att han hade ett stort följe bakom sig. Men han hade ju bara levt i sin community på nätet liksom, och blivit bekräftad där. När han får sin dom och reser sig upp, då ler han. Vad betyder det här leendet? Beror det på att han vet, att han tänker, en dag kommer jag att, det kommer ni få se att jag hade rätt. Liksom. Är det triumfatoriskt leende eller vad står det för? Det är gåtfullt hur som helst. Men han hade ju också de här teorierna. Han som sköt ihjäl 51 personer i Christchurch på Nya Zeeland 2019 i två moskéer, skadade 50 till. Hans motiv var likadant. Det pågår ett folkombyte där den vita rasen är hotad. Till honom kommer också ett slags ekofascistiskt mönster, det vill säga det pågår en överbefolkning av planeten som orsakar en ekologisk kollaps. Och vi måste reducera världsbefolkningen så att den räcker för de vita människornas habitat, så att säga. Va? Visst, det är otroligt många mixade motiv som spelar in här i bilden. Vilka är bovarna bakom kulisserna då? Ja, där finns det ju gott om förslag. Det är alltså en maktordning där olika grupper kontrollerar varandra, och så småningom finns det då i pyramidens topp en rad förslag genom åren. Det är judarna exempelvis, Bilderberggruppen, Illuminati, det här hemliga sällskapet, frimurarna, globalisterna, de som tänker på en global världsordning, liberala kollektivister, katoliker säger en del, jesuiterna och Vatikanen är en bov i kulisserna, rymdödlor säger David Icke, hemliga ekonomiska eliter, George Soros, ni vet den här judiskättade finansmannen, är ju en prakt, han är en prakt favorit i konspirationsvärldarna. Han spelar stor roll också i nuvarande konflikten i Ukraina. Sekulära humanister kan också spela med här. Kommunister, muslimer, makthavare och beslutsfattare, eller den djupa staten som figurerar i den amerikanska diskursen nu i samband med de politiska omvälvningar som varit där. Olika typer av experter inom vetenskap, juridik och medicin antas också spela där bakom kulisserna. I mera regionala konflikter och lokala konspirationsteorier så kan man ju då lägga in andra folkslag och nationer också. Ärkefiender kan man pytsa in i de här fiendebilderna också förstås. Men när man börjar titta på det här så det är ju faktiskt så att urkunderna bakom mycket av de här förklaringsmodellerna är skrivna redan på 1700-1800-talet så att säga. Det finns mönster som går tillbaka här och sen fyller man på med fler aktörer helt enkelt. Så det finns ju lite att ta av. Två exempel på teorier som jag ska ägna lite mer uppmärksamhet. QAnon-teorin, jag vet inte om ni känner till den. Den är ju en teori som går ut på att USA i verkligheten domineras av en djup stat och att presidenten då, herr Trump, är en slags nationell räddare som ska avslöja den här konspirationen och, citat, drain the swamp, rädda torrlägga träsket. Och Q är en, sägs vara en initierad källa inom statsförvaltningen som då och då börjar släppa information om framtida händelser, så kallade Q-drops. Och det handlar om den stora torrläggningen av träsket så att säga, som ska ta vid. Och här löper flera tidigare konspirationsteorier samman i QAnon. Det finns antisemitiska föreställningar om globalistiska eliter. Tankar om att klimatförändringar, covid och covid-pandemin är en bluff. Teorier om att demokraterna och eliterna är satanistiska pedofiler. Det är ju en viktig grej här. Alltså, egentligen så är de ju pedofiler hela bunten. Och det värsta jag sett det var ju när jag såg en intervju med den här QAnon-shamanen som var inne i kongressen, han ni vet med buffelhuvudet på sig alltihopa, där han står och säger ja, nej, men anledningen till att först så ber han ju där inne i Kapitolium, man tror att där inne så är kristen snubbe, men han är ju shaman egentligen och har alla möjliga alternativa värderingar och såg en intervju med honom där han liksom säger att ja, men problemet med kyrkan är ju att det har suttit pedofiler i ledningen. Kyrkomötet i Nicaea var fullt av pedofiler. Alltså alla problem som kyrkan har på grund av pedofiler, snacka om anakronism, tar man en mycket sen teori och kastar tillbaka ner i historien. Det är utan tvekan sensationellt. Det här med den här Pizzagate, det var ju en spredsjön teori om att det fanns en slags pedofilring som höll till i källaren på en pizzeria. Som mobiliserade en god kristen människa att rensa upp i träsket, så han går in på den här pizzerian med vapen i hand och ska liksom befria de här fångna barnen som är i källaren, men det finns ju inga barn där liksom. Det är ett hittepå. Det är ganska allvarligt och det fortsätter. Den här teorin börjar organisera sig först på nätet men sen också i verkliga livet. Man får en social gemenskap, en trosgemenskap där Q droppar förkunnelser som sen tolkas av andra och så riktar sig då de här teorierna mot utpekade och den fortsätter radikaliseringen och vinner gehör i alla möjliga grupperingar från högerinriktade milisgrupper till evangelikala församlingar och hälsointresserade föreningar som Concerned Mothers etc. Och så får vi en tilltagande grad av verklighetsförlust. När QAnon-rörelsens räddare Trump efter det förlorade presidentvalet i november 2020 börjar sprida de här konspirationsteorierna om att valet hade stulits, så togs denna idé helt och hållet. Alltså, även om det fanns många utredningar, expertkunskap, juridiska bedömningar och så vidare som kunde visa på att det inte var sant, så sprids det. Och så den 6 januari 2021, som kallas på engelska Epiphany, alltså uppenbarelsens dag, då stormar man, då samlas radikaliserade anhängare till Trump och följer räddargestaltens uppmaningar. Påhejade av en konspiratorisk entreprenör som heter Alex Jones. Han är fullständigt sanslös, den karen. Han har helt nyligen blivit stämd på massor med pengar just på grund av att han har hävdat att de här skjutningarna inte var på riktigt. Att det var bara skådespelare. De här barnen är ju inte riktiga, verkliga människor utan bara skådespelare, säger så. Följden är det här, det är den dödliga stormningen av Kapitolium. Så oberoende av hur mycket de här personerna som deltog i stormningen verkligen var medvetna om QAnon eller Stop the Steal som det hette, så kommunicerade man idéer som sen vidarefördes i handlingar, hot och hatfyllda budskap och så vidare. Så det otroliga är att här fortsätter. Senast häromdagen hörde jag att Q har fortsatt att släppa drops som tolkas av siare i rörelsen. Och nu har det då under vårkanten här spridits uppenbarelser om från Q har liksom lagt ut gåtfulla budskap som uttydarna tolkar som att John F. Kennedy kommer att uppstå i Dallas. Då samlades massor av människor i Dallas för att se när John F. Kennedy uppstår från de döda och kommer tillbaka. Men han kom ju inte tillbaka, men massor av människor var där. De fick ju åka därifrån så småningom, men de tyckte att de har i alla fall visat sin lojalitet och sin trohet, och man följer in i det här mönstret om when prophecy fails, och då omtolkar man alltihopa. Vi var i alla fall där och manifesterade vår övertygelse och gjorde något viktigt. Helt sanslöst. Igår var det en artikel i Dagens Nyheter där Erik Åsard skriver om Trumps läge just nu. Han framträder numera med sån här Q-symbol på sig. And I tell you, han kommer att använda den här kraften i konspirationsteorin för att komma tillbaka. Så visst, det här är på riktigt och det kan betyda ganska mycket för världsläget. En annan aktör på andra kanten, som faktiskt inte helt och hållet på andra kanten, Alexander Dugin, jag kom in och pratade om honom vid lunchen. Han är egentligen chefsideologen i kulisserna bakom Trump. Han har en hemsida som heter katechon.com här. Och varifrån kommer det här begreppet? Det är grekiska och det kommer från andra Thessalonikerbrevet 2:7 och handlar om den som, ja. Vad sa jag? Vad bra. Jättebra. Ni ser. Hej vad det går. Bakom Putin. Det är bra. Det är för många teorier i luften här. Jo, alltså katechon.com kommer från andra Thessalonikerbrevet 2:7 där det handlas om den som står emot laglöshetens människa. Det är katechon. Och vem gör det här? Jo, det är Putin. Inte Trump. Det är Putin som gör det. Han tolkas in i en berättelse som handlar om en kamp mellan de västliga liberala globalisterna som står för prideparader och allmän moralisk dekadens, medan man i Ryssland står för liksom värnandet om det traditionella, det kristna, panslaviska. Och här så utmålas, det kan jag lova, Ukraina som ett Harmageddon. Man har att välja sida här. Det är en kamp på liv och död. Det blir ingen förhandlingslösning i det här kriget från de här premisserna, utan det är en kamp mellan gott och ont. Och Dugin skriver tydligt att det här är den eskatologiska slutstriden. Så att ju mer man börjar titta ner i det här hålet, hemsidan katechon.com, ju mörkare kan ens sinnesstämning bli. Alltså det här är teorier som står mot varandra som kan leda till hemska saker. Så att det är inte uppbyggliga grejer jag pratar om precis nu. Det här är väldigt utmanande. Och faktum är att Alexander Dugin, eller Putin, ses som en företrädare för det kristna. Ni vet hur Kirill i Moskva stöder Putin, många andra kyrkliga företrädare. Man uppfattas stödja det kristna kontra det västliga, den västliga dekadensen, och så får man väldigt många med sig här. Men det är ju, om man tittar på vilka moraliska principer som en del av de här människorna som står i täten tillämpar, så blir det ju verkligen mångbottnat, kan man väl ändå säga, minst sagt. Man skulle kunna säga mer om det här, men på den här hemsidan så kan man ju läsa om de här offren för i Butcha och så vidare. Jag har ju läst också teorier där, men det här är ju bara, det är ju inga verkliga offer, det är ju skådespelare, de låtsas vara döda. Man minimerar krigets konsekvenser, det finns en tydlig bild här. Och det intressanta är Alex Jones, som är en stor entreprenör i konspirationsteorier som stöttar Trump hela vägen. Han har intervjuat Alexander Dugin i sin kanal och stöder honom där. Kolla det, det finns ute på nätet. Men ni ser, det här är ingen tebjudning. Det kan påverka många. Teorier av det här slaget är utmanande. Finns det då i kristna kretsar? Ja, i väldigt hög grad. Min gode vän Elisabeth Sandlund, som jag, ni tidigare nämnde om, har berättat i seminarium vi hade tillsammans hur otroligt mycket irritation det har väckt på Dagen. Hon var ju opinionsredaktör på Dagen. Hur många kristen som hört av sig till henne, och just därför att man ändå pekat på att man behöver vaccinera sig och försöka följa Folkhälsomyndighetens råd och så vidare. Hur mycket hon har fått höra från kristna människor. Och det är tyvärr så att väldigt många kristna lever i konspirationsteorier. Och mina frågetecken här, förlorat fokus. Ja, om kristna fastnar och lägger all sin energi på vidlyftiga spekulationer, så hindras kyrkan från det väsentliga, det vill säga att förmedla det kristna budskapet om befrielse och frälsning. Alltså, vi förlorar fokus. Förlorar trovärdighet. Om vi fokuserar på spekulationer och i många fall kontroversiella teorier som är osanningar, då förlorar människor förtroendet för kristen tro och Bibeln. Folk tror att om de är så ute och åker på det här området, så kan det väl inte vara rimligt att det centrala budskapet heller kan stämma ju mer vi driver den här linjen. Påverkan av karaktären. Ja, den här sättet att tänka odlar någon slags stolthet och uppmuntrar det också. Man fostrar en hållning av där man tycker sig ha överlägsna insikter kontra alla experter som är djupt egentligen är kunniga inom sina områden. Det är klart att vi alla människor är stolta på olika sätt, men här så tycker vi sitta oss inne med en högre och viktigare kunskap. Vi får ta oss i akt här och visa lite större ödmjukhet. Och inte minst så är det ofta så att många kristna kastar väldigt många anklagelser gentemot andra kristna och andra grupper som jag tycker hör hemma i kategorin falskt vittnesbörd. Här finns det väldigt, väldigt mycket att säga. Dessutom är det ju i många kretsar så att man har levt av en väldigt spekulativ eskatologi, läran om de yttersta tingen, där man faktiskt har uppmuntrat rader av spekulativa tolkningar som handlar om hur antikrist är på väg och smider planer bakom kulisserna för att kontrollera världen. Och jag tänker man behöver prata mycket mer konstruktivt om den yttersta tiden och spekulationer kring det. Det finns tyvärr en grogrund här kring spekulationer kring den yttersta tiden som har väldigt lång historia. Vi behöver prata om den yttersta tiden på ett konstruktivt och hoppfullt sätt. Läsa den uppenbarelseboken som den tidiga kristna gjorde eller den förföljda kyrkan gör idag. Det finns också en skev syn på uppenbarelse. Där man lägger väldigt stor vikt vid enskilda predikanter och någon slags gnosis. Somliga sitter inne med hemlig kunskap om vad som sker bakom kulisserna. Och det här är jag stött på jättemycket när man rör sig i liksom karismatiska sammanhang. Somliga ser samband, somliga får ingivelse från Gud och går ut med det och drar många med sig. Och här menar jag den här sanningen som faktiskt ändå är någonting som växer fram i församlingarnas kollektiva sökande efter Guds väg och sanning, behöver liksom balansera här. Alltså det är ju, här tänker jag att vi på något sätt, vi behöver få någon slags kultur där vi öppnar med våra källor i predikningar, där vi pratar tillsammans om vad Bibeln innehåller. Vi skapar en miljö där vi ställer frågor. Det är alldeles för många som säger att ja, men vi vet, jag har fått en uppenbarelse och så vidare. Dessutom så spelar många, där står det ett S, det är ju också en fadäs, skippa det. Där man ofta målar ut en felaktig bild mellan tro och vetande. Olika former av bevis och argument. Och det här menar jag att vi måste i kyrkorna satsa på en sund apologetik där vi ställer frågor. Vad i all världen har du fått det här ifrån? Vi behöver också koppla upp det till ett gemensamt sanningssökande. Tyvärr finns det väldigt många som lever av nätet nu, olika nätpredikanter där, och slukar det med hull och hår. Här finns det en hel del att göra. Det handlar inte bara om att leta efter hemliga koder i tillvaron och tänka att alla som inte uppfattar de här sakerna är onda eller på väg att gå förlorade. Det här är liksom några aspekter som vi behöver vara vaksamma på. Men hur samtalar man med konspirationsteoretiker eller människor som är inne i det? Ja, det är ju lurigt. Man kan behöva förstå vilken nivå som den här människan befinner sig på först. Om det är en ung människa som ställer frågor om hur saker och ting hänger ihop. Hur kan vi veta att det vi vet är sant och så vidare? Det har gått någon TikTok-grej om att amerikanerna inte har varit på månen exempelvis. Ja, men hur kan vi resonera om metoder, sannolikheter, forskning och så vidare, verkligheten i relation till det här? Att vi har en slags allmän resonemang kring vad som är rimligt utifrån förefintliga fakta. Om en människa är rädd och liksom av olika skäl, kanske rädslan gör att man inte litar på Folkhälsomyndigheten exempelvis. Man kan ha varit med om något vårdtrauma eller känt sig utanför. Man kan ha upplevt situationer i sina hemländer där man blivit utsatt på olika sätt och nu tycker man att det här verkar något liknande, så behöver man ta med det. Här är det kanske fråga om att man borde hitta någon slags gemenskap där man känner tillhörighet och så vidare. Den tredje nivån då, som jag var inne på, den här rena ideologiska och hårda linjen, det är ju mycket, mycket svårare. Där kan man behöva många samtal om det ens funkar. Så att man måste ha mod att backa och inte tänka att man vinner en argumentation hur lätt som helst. Vi måste veta när vi kan bemöta och inte bemöta. En del av de här människorna har läst så fruktansvärt mycket material och är specialkunniga om både det ena och det andra, och man kan bara erkänna jag har inte läst de här böckerna, jag har inte koll på de här teorierna, så jag kan inte gå in i en dialog kring det här, jag kan inte heller lägga tid på att fördjupa mig, jag kan inte ägna veckor och månader åt att dyka ner i det här så mycket som du har gjort. Jag tar inte den diskussionen, men vi måste fråga: vad har du fått det här ifrån? Hur drar du trådarna mellan de här olika händelserna som du ser? Vad är metoden? Och så vidare. Och fortsätta och tålmodigt ställa frågor. Och problemet är ju att alla argument som du kan ha kan vara tecken på att du är en del av konspirationen. Jag menar, varför håller du på och säger emot mig? Du är väl också en del. Jag menar, snack om moment 22, det är ju bara en slags löp. Men det är en risk man får ta då. Så man behöver uppmuntra en öppen debatt och frågor i väldigt hög grad här, förstås. Och jag menar, ställa detaljerade frågor i väldigt hög grad. Försöka vara uppmärksam på motsägelser i teorierna. Exempelvis, om man börjar titta på en del av de här förklaringsmodellerna, exempelvis hur de här chemtrails, som de kallas, de här molnen från flygplan antas ju sprida gifter, alternativt substanser som gör oss lulliga. Alltså det finns alla möjliga teorier om vad de här kondensmolnen faktiskt gör. Och när man börjar granska dem och se dem tillsammans så är det totalt motsägelsefullt. Alla de här teorierna kan inte stämma. På olika konferenser för såna här saker så kan också vitt skilda teorier liksom florera i samma forum. Kan det verkligen stämma alltihopa samtidigt? Och här menar jag att det kan vara ett sätt att få igång ett samtal. Bara den här tanken om hur vetenskapen fungerar är också väldigt intressant. Alltså vetenskapen är ju inte någon monolit. När den fungerar som bäst så är det ju en process där man gradvis lär sig mer och mer om verkligheten och blir tvungen att ompröva det. Exempelvis Newton har en modell hur världen fungerar som sen kompletteras av Einstein. Båda stämmer. Men sen kommer kvantfysiken och ruckar på vad Einstein säger. Och de här är ju så att säga kompletterande beskrivningar av hur världen fungerar. Nu kan det ju verkligen vara så att vetenskapen låser sig i vissa tolkningsmodeller, och det är ju vad Thomas Kuhn, vetenskapsteoretikern, pekade på, att man fastnar i olika paradigm där man utesluter andra tolkningsmodeller. Men steg för steg så går ju ändå utvecklingen framåt. Man blir tvungen att lämna gamla teorier som inte stämmer med verkligheten, som inte fungerar och så vidare. Men det är klart, alltså som kristna då kan man ju tänka, ja, men att folk inte erkänner att det finns problem med evolutionen, det beror på att det är en jättestor konspiration bakom här. Beror det på det? Ja, ni förstår. Det är lätt hänt att om vi tycker att vi inte får gehör för våra idéer, att det beror på vetenskapsmän som försvurit sig mot att förtrycka sanningen. Ibland kan det ju faktiskt vara så att man drivs av en naturalistisk tolkningsmodell som gör att man inte är öppen för annat. Va? Men ja, ni ser, det är en slags... vetenskapen är en slags resa i ökad kunskap. Man kan lyssna på människor som varit inne i konspirationsteorier tidigare också, men sen berättar, det finns ju, börjar finnas fler och fler. Man kan gå varsamt fram, använda olika källor, försöka förstå så mycket som möjligt, inte skoja upp folk, narra, gör inte narra av människor. En del människor är genuint oroliga, rädda, existentiellt slitna av det här. Och där jag menar vi får visa medkänsla, förståelse också förstås. Fokusera på enkla saker, fakta och logik, ta ett steg i taget. Att inte förvänta sig några snabba resultat och så. Va? Det här är ju jättesvårt, och förmodligen kanske ni har varit i liknande samtal och situationer. Men det är ingen enkel grej. Men någonting som jag tror att vi behöver bli medvetna om i växande grad i våra sammanhang. Det här är två böcker som är väldigt bra. Kent Werne, Allt är en konspiration, en resa genom underlandet. En pocket kostar 69 spänn på Adlibris. konspirationsfebern, den finns ju som inbunden, men den kommer säkert i pocket när som helst också. Jätteintressanta, belysande saker. Jag tycker det finns för lite om kristna, om konspirationsteorier från kristna synvinklar. Vi håller på med ett nummer av NOD, tidskriften som jag har varit engagerad i, som ska komma ut här i slutet på november, som fokuserar på frågan om konspirationsteorier. Så det är högst på tiden att vi luftar lite sådana här saker också i våra kretsar. Hörrni, vad säger ni om det här? Man kan ju också enligt somliga faktiskt peka på vikten av motberättelse där man lyfter fram andra och mera positiva saker och så vidare. Men det skulle kunna vara en mera utvecklad sak som handlar om att hur man sprider hopp kanske till människor snarare än rädsla och fruktan. Och här tänker jag att en kristen berättelse har väldigt mycket, mycket material i sig som ger grund för det. Alltså det är okej, okay, Gud är in the end, så är Gud den som är historiens herre och segrar. Ja, vad säger ni om det här? Nu är den som sköter mickar och annat. Ja, vi har många, många, många mickar. Många tjänare.